Här är lunchekot tisdag. Mångmiljardaffär för Saab, hör vår korrespondent. I Frankrike meddelas idag domen som kan påverka Marine Le Pens politiska framtid. Och här hemma vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Vi börjar med att NATO ska köpa upp till 10 plan med Saabs övervakningssystem Global Eye. Och så här lät det när NATOs generalsekreterare Mark Rutte gav beskedet i morse.
Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level. Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
Och vi har nu med oss vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Hur stor är den här affären?
Det är en stor affär och det är en prestigeaffär, dels för Saab som företag men också för Sverige som NATO-land. Och att NATO nu säger att man ska köpa upp till 10 övervakningsplan. Jag ska säga att allting är inte helt klart, den kontraktet är inte påskrivet, men det är ändå en stor affär som också kan bana väg för att andra NATO-länder köper samma plan nationellt. Och det här är också plan som man kommer använda inom NATO under väldigt lång tid. De amerikanska Boeing som man nu ska ersätta med Saabs plan, de har NATO haft och använt i över 40 år.
Vad betyder det här för Sverige?
För Sverige som land så är det ju ett erkännande inom NATO. Sverige är den nyaste medlemmen, är minstingen i familjen kan man säga. Och att NATO då väljer ett svenskt plan, det kan stärka Sveriges tyngd inom alliansen. Sen är det såklart också en ekonomisk fråga som är värt mycket pengar. Vi kan ju lyssna på vad Saabs vd Mikael Johansson har sagt om den här affären.
Ligger väl de här systemen på mellan 400-450 miljoner dollar per styck.
Vad betyder det här i arbetstillfällen skulle du säga i Sverige?
Ja, rätt mycket, men alltså lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart. För nu ökar vi ju takten, ökar kapaciteten så vi får ut minimum 4 flygplan per år.
Och det är klart att det är ju oklart exakt hur många plan vi pratar om här, men om vi skulle räkna med uppåt 10 plan och den prislappen som vdn Mikael Johansson nämner, då blir det ju affären värd uppåt 40 miljarder svenska kronor plus hundratals jobb som man nämner, och inte bara i Sverige utan också i andra länder som Kanada till exempel, i och med att man har ett samarbete med kanadensiska Bombardier.
Andreas, varför väljer NATO just det här systemet?
Ja, dels är det ett bra plan. Vi hörde Mark Rutte, generalsekreteraren, säga att man tar NATOs övervakning till en ny nivå med det här planet. Sen är det också mer kostnadseffektivt. Det drar mindre bränsle, blir då billigare. Man får helt enkelt mer pang för pengarna kan man säga.
Och det här NATO-mötet pågår just nu. Vad mer har skett nu här på förmiddagen?
Ja, NATO-mötet har ju börjat idag och då hade man det här industriforumet som man säger. Det är alltså möte mellan politiker och företagen, och det är inte bara den här affären med Saab som man då har annonserat utan också andra affärer för flera miljarder dollar. Och allt detta, det syftar till att omsätta försvarsanslagen, alltså att gå från pengar i en budget till verkliga militära förmågor. Och det där är viktigt, inte minst att visa för Donald Trump och USA som har kritiserat andra NATO-länder för att de inte gör tillräckligt för att stärka sina försvar. Och nu kan man då visa att Europa ändå tar ett större ansvar för sin egen säkerhet som USA har manat till.
Tack för det, vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Och att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt system är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
Det här är ett prestigesystem. Tidigare har den här typen av system framförallt varit amerikanska. Det har varit en väldigt strategisk viktig resurs som det funnits få av. Att det här nu går utanför USA och att det går till ett svenskt bolag tillsammans med ett kanadensiskt är en stor förändring.
Affären där det nu ska inledas formella förhandlingar är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
Han beskriver Global Eye som ett avancerat flygande radarsystem för övervakning av stora områden både i fredstid och i ett eventuellt krig.
Man har de här i luften under stor del av dygnet och kan då få tidig förvarning om någonting händer i luften, till exempel drönare eller robotar eller flygplan.
Förutom förväntade nyanställningar ger affären också aktieägarna mer värde för sina investeringar. Saabs aktie stiger efter framgångar både med ubåtar, stridsflygplan och idag radarspaning, säger Thomas Blixta som är analytiker på Pareto Securities.
Speciellt för denna affären så får vi ju en långsiktig intäktsström. Det sägs att leveransen ska börja 2030 med en positiv marginalprofil, tror vi, för surveillance-affärsområde. Jag tror det är det som gör att aktien går upp idag.
Reporter här var Anders Hjelmin. Så till Paris, där det är en ödesdag för den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen. Hon har tidigare dömts för förskingring av EU-medel och nu avgörs frågan i en appellationsdomstol. Om den fastställs så kan hon inte ställa upp i presidentvalet 2027. Vi har nu med oss vår utsända Caroline Poron utanför domstolen. Vad händer där borta nu?
Ja, det är enorma mängder press som står och väntar utanför rättssalen. Och det finns också en speciell kö för allmänheten där flera personer som jag pratade med tidigare har stått och väntat ända sedan tidigt i morse för att få en plats i rättssalen. Och det är nu de öppnar portarna eller dörrarna för att kunna komma in och sätta sig.
Och den här domen kommer de ju börja läsa upp om en timme. Hur mycket är det som står på spel för Marine Le Pen?
Det är otroligt mycket som står på spel för Marine Le Pen, för att om appellationsdomstolen bestämmer sig för att behålla det här straffet, då kommer hon inte kunna ställa upp som kandidat för nationell samling i presidentvalet i april. Och det här är ju också en stor avgörande fråga i politiken i Frankrike allmänt. Det märks inte minst på det pressuppbåd som är här idag.
Vad kommer att hända under dagen?
Ja, efter att domen har lästs upp så väntas Marine Le Pen åka direkt till partiets högkvarter i 16:e arrondissementet här i Paris. Och där kommer hon då träffa Bardella som inte kommer att vara med idag enligt uppgifter. Och sen så har det meddelats att hon kommer att vara med i TV-kanalen TF1:s sändning klockan 20 ikväll, och där väntas man då få reda på vem som kommer vara kandidat för nationell samling i april.
Men Caroline, vad kan domen få för olika konsekvenser?
Ja, men om hon blir frikänd då kan hon ställa upp som presidentkandidat och kommer sannolikt att göra det. Det kan också bli så att hon får ett kortare valbarhetsförbud, som ju är det som hindrar henne från att ställa upp som kandidat nu. Och då skulle hon kunna ställa upp som kandidat om det blir kortare. Men det sista scenariot är ju då att man behåller den domen som man satte tidigare, och då kan hon inte ställa upp som kandidat.
Tack för det, Caroline Poron, vår utsända i Paris. I Syriens huvudstad Damaskus har 18 personer skadats i samband med 2 explosioner idag, det rapporterar syrisk statlig media. Bland de skadade finns 4 poliser. Detta sker samtidigt som Frankrikes president Emmanuel Macron besöker landet, och explosionerna uppges ha skett i närheten av hans hotell. Men enligt den franska regeringen så är presidenten i säkerhet och fortsätter sitt besök som planerat. Tidöpartierna vill att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och döms till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare i utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar, och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott, och det är ju fruktansvärt orättvist.
Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, säger att en sån här tågordning också skulle kunna lösa platsbristen på fängelser.
Vi dels slipper allt krångel med utvisning, men vi kan också frilägga fängelseplatser så att personer som väntar på verkställighet av fängelse kan påbörja verkställigheten av fängelsestraffet då.
Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet. Att de kan fortsätta vara här ibland, kunna begå nya brott, fortsätta förstöra liven för massa brottsoffer.
Reporter var Karin Runblom. Du lyssnar på Lunchekot i P1 när klockan är 20:01. Om en stund så ska det handla om att Kina har ökat den ekonomiska pressen på Japan. Men först om de våldsamma bränderna i Europa som tvingat tiotusentals människor att lämna sina hem. I Frankrike har arrangörerna av cykelloppet Tour de France tvingats förbjuda publik på sträckorna närmast brandområdet.
Efter värmeböljorna i juni är det extremt torrt på många platser i Europa och minsta gnista räcker för att sätta stora områden i brand. Värst just nu tycks situationen vara i gränsområdet mellan Spanien och Frankrike. Över 10 000 personer har evakuerats sedan en snabbt växande skogsbrand svept fram nära staden Perpignan. Flygplan, helikopter och hundratals brandmän kämpar mot lågorna samtidigt som hårda vindar gör släckningsarbetet svårt. Lite längre norrut är den tredje etappen av klassiska cykelloppet Tour de France genomfördes under gårdagen, stängdes de fyra sista milen av för åskådare eftersom sträckan bedömdes ligga för nära brandområdet. Arrangörerna räknar nu med att det kan bli aktuellt att lägga om delar av bansträckningen under de närmaste dagarna. EU-länderna har aktiverat sin gemensamma civilskyddsmekanism, fyra specialutrustade brandbekämpningsplan från Sverige och Cypern är på plats i södra Frankrike för att delta i släckningsarbetet. Även Portugal och Grekland kämpar med omfattande bränder efter den rekordtidiga värmeböljan. I Portugal har en person omkommit i lågorna samtidigt som tiotusentals hektar skog brunnit. Och i Grekland rapporteras om att kraftiga vindar gör att bränderna sprider sig mycket snabbt mellan trädtopparna. Det här är de första riktigt stora skogsbränderna i Europa i sommar, men experter varnar för att den värsta delen av brandsäsongen fortfarande ligger framför oss. Kombinationen av långvarig torka, extrem värme och hårda vindar gör att myndigheterna befarar en mycket besvärlig sommar runt Medelhavet.
Reporter här var Jon Thunqvist. Och i Frankrike väntas temperaturerna återigen stiga när en ny värmebölja väntas svepa in över landet. Redan nu ligger temperaturen långt över 30 grader i stora delar av landet och på flera håll i sydvästra Frankrike passerades 40-gradersstrecket idag. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har ännu inte stabiliserats och fortsätter att växa. Det uppgav en företrädare för Världshälsoorganisationen WHO idag. Utvecklingen drivs av att folk förflyttar sig och dödssiffran i landet har passerat 500 personer sedan utbrottets start i mitten av maj enligt WHO. Kvinnan som misstänks för bombningen i Monaco i förra veckan har hittats död, detta enligt uppgifter till ukrainska Pravda. Hon misstänktes för mordförsök på den ukrainske affärsmannen Vadim Yermolaev samt skadat hans fru och barn. Enligt uppgifter till tidningen så har kvinnan skjutits. Kina har ökat den ekonomiska pressen på Japan och nyligen infört nya exportkontroller mot japanska företag. Men det här kommer bara att leda till att Japan ytterligare minskar beroendet av Kina. Det säger Takahiro Kamisuna, forskare vid Internationella institutet för strategiska studier.
I think in the future trajectory, Japan tried to accelerate these international corporations for rare earth supply chain, which we could see this kind of excluding China.
Japan kommer framöver försöka snabba på internationella samarbeten där Kina exkluderas från leveranskedjor av sällsynta jordartsmetaller. Det säger Takahiro Kamisuna som forskar om Japan, geoekonomi och kritiska mineral vid det internationella institutet för strategiska studier, IISS, en global tankesmedja som fokuserar på säkerhetsfrågor. Bakgrunden är de allt sämre relationerna mellan Östasiens två jättar, Kina och Japan, där en utlösande faktor var en kommentar om Taiwan, men där Peking allt mer siktat in sig på och kritiserat Japans ökade försvarsanslag, och där Kina för andra gången i år nyligen infört exportrestriktioner mot japanska företag och institutioner. Restriktioner som förbjuder eller begränsar möjligheterna att importera bland annat sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för teknikföretag och inom försvarsindustrin. Japans svar är inte att gå till direkt motattack utan djupare samarbeten med USA, Australien och EU för att säkra tillgång på viktiga råvaror enligt forskaren Takahiro Kamisuna. En strategi man jobbat med i flera år. Och häromdagen besökte den japanska premiärministern Sanae Takaichi Indien där hon lyfte frågan om säkra leveranskedjor av kritiska mineral.
Always, I think Takaichi government used economic security as a kind of sales point in the diplomacy.
Ekonomisk säkerhet har blivit ett diplomatiskt affärsargument för Takaichis regering, säger Takahiro Kamisuna. Björn Djurberg, Bangkok.
Och när vi blickar på börsen så är Stockholm på minus 0,2%. London upp med 0,4%, i Frankfurt ner med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Så ska det handla om sommarens mest uppmärksammade filmpremiär med musik av svenske kompositören Ludvig Göransson. Christopher Nolans storfilm The Odyssey har nämligen lett till att antika instrument återuppstått. Jag har med mig Kulturnytts Gustav Ingehagen nu. Vad är det här för instrument?
Ja, filmen då, The Odyssey, utgår ju från det klassiska grekiska eposet Odysseen som är från antiken. Och Göransson berättar då i ett pressmaterial om hur filmens regissör Christopher Nolan, som du sa, ville höra då det antika blåsinstrumentet aulos, också lyra då, som fanns från 700 år före Kristus i filmen. Och förutom aulos då så har Göransson letat fram metalliska ljud som gonggongar i brons och utforskat ljud då tillsammans med andra musiker. Och han har använt då instrument som de helt enkelt fått återskapa med hjälp av forskning.
Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre.
Gustav, hur låter då här instrumenten?
Ja, men vi kan väl ta och lyssna på lite aulos. Ja, men så här låter då en aulos. Det är ett slags antikt rörinstrument. Jag tror att det här var en egyptisk aulos och det var schweizaren Konrad Steinmann som spelade. Och det som vi hörde här också då var ju ett rekonstruerat instrument. Det finns ju så att säga inga kvar. Och det är precis så de har fått göra då till filmmusiken. Musikern Callum Armstrong till exempel berättade, som arbetat med Göransson berättade att de själva då fått försöka lista ut hur rörbladen som sitter i de här rören på en aulos faktiskt fungerar och titta på gamla bilder på det här instrumentet som de har hittat på uråldriga urnor i keramik.
Men Ludvig Göransson har ju blivit ett bekant namn i samband med internationella storfilmer. Vad är det som gör honom så framgångsrik?
Ja, precis så är det ju. Alltså, Göransson har ju på något sätt klättrat upp och blivit nästan som en arvtagare till stora namn som John Williams och Hans Zimmer till exempel. Och det är väl i alla fall delvis för att han gjort just det här till sitt signum, att då djupdyka ner i traditionsmusik, som han gjorde till exempel då när han reste runt bland afrikanska stammar för musiken i Black Panther. Han dykte också ner i bluesens djup då i filmen Sinners, som han ju också fick en Oscarsstatyett för här senast.
Tack för det, Kulturnytts Gustav Ingehage. Och nu blir det Radiosporten med Samuel Silén.
Idag fotbolls-VMs sista dag med åttondelsfinaler och redan 18.00 en riktig god bit. Lionel Messis Argentina mot Mohamed Salahs Egypten. Vilka tror då expert Johan Elmander på?
Jag tror att Argentina kommer vinna, och det betyder ju att Messi kommer få vara kvar. Även om det är två lag som kanske inte har övertygat i detta VM. Är Argentina för avhängna av att Messi ska leverera? Ja, det är den stora frågan.
Men varför vinner Argentina då, tror du?
Nej, det är ett bättre lag, och någonstans så har de rutin att gå längre i ett mästerskap än vad Egypten har. Men det kommer bli jämnt, jättejämnt, och jag tror att det är som vanligt att Messi avgör det.
Radiosportens ögon på det mötet, Andreas Mats och Johan Elmander. Senare vid 22.00 slåss Schweiz och Colombia om den sista kvartsfinalplatsen. Båda matcherna såklart i VM Sport Extra i P4 med start 17.35. Mer VM.
USAs president kritiserade den brasilianska fotbollsdomaren Rafael Claus efter att han gett den amerikanska anfallaren Valerian Belgen ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien. Men i ett uttalande så säger nu FIFAs domarchef Pierluigi Collina: han är en erfaren och högt respekterad domare, och vi har fortsatt fullt förtroende för honom. Påföljden för Belgens röda kort skulle blivit en matchavstängning, men efter ett samtal från Trump till FIFA-ordförande Gianni Infantino så sköts den upp. Ett beslut som fått enorm kritik.
Det rapporterar Lukas Nordén.
Radiosportens Samuel Silén där. Regeringen går nu vidare med förslaget om att kundtjänster som inte sköter sig ska kunna bötfällas. Det finns idag regler för hur skyndsamt kundtjänster ska besvara klagomål och hitta en lösning. Men nu vill regeringen alltså att företag som brister ska kunna få vite. Och det är konsumentombudsmannen som föreslås övervaka att reglerna följs. Förslaget till bland annat detaljhandeln och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj nästa år. I Halmstad så försvinner sanden på delar av stranden i Tylösand. Därför tar nu kommunen in experthjälp för att minska sandflykten. Mats Altemyr jobbar på teknik- och fastighetsförvaltningen.
Upp i höjd med den kanten och den kanten är inte där uppe dynorna har varit.
Mats Altemyr på teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun pekar på bland annat konserter och ett ökat besökstryck som två orsaksfaktorer. Det har i sin tur lett till minskad vegetation och gjort delar av dynsystemet mer sårbart.
Sen har vi försökt då med olika omgångar att sätta nytt gräs, men de hinner inte etablera sig så djupt ner.
Istället fick man vända sig till en tillfällig lösning, och ett träplank restes för att stoppa sanden. Nackdelen är att det kräver konstant underhåll. Nu har man tagit experthjälp för att hitta en långsiktig lösning. Man planerar att återplantera växter, men den här gången kan strandbesökare komma att stoppas från att beträda området.
Troligtvis är vi tvungna att begränsa ytan då för att inte det ska bli ett mekaniskt förstörelse på det genom att man trampar ner saker man har planterat.
Hur tillförlitlig är en sån lösning?
Ja du, bra fråga. Det vet vi ju inte, utan vi får ju prova fram och se vad det är som är den bästa lösningen för det här området just.
Rapporter här är Karl Malmborg, P4 Halland. I Spanien är den kontroversiella tjurrusningen i staden Pamplona igång, och under den första dagen har 5 personer skadats. De har behövt läkarvård och 3 av dem fördes till sjukhus, rapporterar spanska tv-kanalen RTVE. Evenemanget när tjurar rusar fram längs gator i stan har länge fått kritik, både för att det är farligt och för att djuren far illa. Stockholms stad passerar under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Under våren har antalet invånare legat nära den historiska gränsen, och i maj bodde 1 miljon 374 personer i kommunen, rapporterar P4 Stockholm. Sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med ungefär 250 000 människor. I Pakistan har 9 poliser skjutits ihjäl vid en vägspärr vid ett dammprojekt i sydvästra delen av landet. Flera saknas även efter attacken, det rapporterar AFP. Och lunchekot går nu mot sitt slut. Producent för sändningen var Karina Segura Moberg. Mitt namn är Alexander Ivanovski och nu över till SMHI med land- och sjöväder.